Podplay.
Tjenare gumman.
Tjenare gumman, nu sitter vi här nere i
Nymark.
Nymark. Sitter nere i ett 17-årigt tonårsrum.
Exakt, med kalsongen på golvet och obäddad säng. Som det ska vara.
Ja, men jag frågade honom häromdagen, han har ju ändå garderober och massa hyllor, så jag säger, varför ligger alltid kläderna på golvet?
Eller är det de här hyllorna som är för fint dekorerade? Ja. Det är bokhyllor då.
han är slö.
Ja, just det.
Det kommer man ju faktiskt ihåg. Eller, ja, just städa. Jag fattar, det är inte det roligaste. Och när man inte har någon som ska... Alltså, han bor ju här nere. Han har en egen våning. Ingen kanske kommer hit på fredag. Fan vad skönt att vara tonåring.
Eller hur? Ibland vill jag bara regredera och bli tonåringen. Jag känner verkligen att det är nice att vara tonåring. Mm. Speciellt efter förra veckans lilla drive. Kan man säga så?
Men det här drivet nu då, för att jag undrar ju då, vad var det som hände med lilla drivet?
Nej, men vad var det som hände? Nej, men jag vet inte.
För det här är intressant, för det sätter nämligen fingret på en generation som är vana vid att få instant gratification
hela tiden.
Och så kommer en annan generation och kanske inte vill ge det, för de tycker att de har inte ansvar för det. Och då blir det ett jävla liv i luckan. Men vi tar det från början.
Jävla liv i luckan. Nej, men som sagt, jag har liksom... Folk kan fråga en om allting. Alltså som influencer är du liksom allas concierge på något sätt. Var har du köpt det? Vart ska man åka då? Vad ska vi göra sen? Och, så här. Och jag svarar i princip till 99% på allt. Om det inte bara är för liksom korkat.
Mm, för det är också lite ens jobb.
Exakt, ja. Det är ju ens jobb. Och jag så här, allt från skolklasser som vill ha hälsningsfilmer till vad 17 det nu må vara. Liksom. Jag svarar alla. Men ibland så blir det ju bara liksom lite fel. Och här kan ju jag tycka att det finns liksom var och här, när slutar mitt ansvar. Liksom. Ska man bara svara på allt? Och det tycker ju en yngre generation att man ska. Jag får då ett meddelande. Jag kan säga så här, hade Penny formulerat sig likadant i ett sms till mig, så hade jag svarat ungefär lika snäsigt. Så kan vi säga. Följaren. Vart har han köpt jackan? Utropstecken, utropstecken, frågetecken, frågetecken. Varpå jag svarar helt logiskt enligt mig. Fråga honom. Smiley.
Det är en bild på dig och Joel. Och han har den där lite...
Nej, det är ingen bild. Det är jag som har lagt upp en film på Joel när vi käkar lunch.
Ah, okej.
Ja. Mm. Och då har han på sig en jacka som han var så, jag har ingen jävla aning. Det är typ en vintagejacka, jag kommer inte ens ihåg vad jag köpte den. Alltså så här, och jag visste inte det. Men nu vet ni att det är en vintagejacka, han har ingen aning om han köpte den. Men vem är han? Vad heter han på Instagram? Och då kan man ju tänka sig, om hon följde mig så skulle hon ju ganska lätt kunna härleda att det där är ju min sambo. Han förekom på x antal inlägg, han är taggad. Det är bara att skicka ett DM till honom.
Tycker du det låter som Frans 4 år?
Lite så.
Ja. Jag vill ha den, då åker vi. Vad är matchen? Man bara... Det skapar ju en stress också såklart.
Ja, men och jag så här sitter i kundmöte, jag ska inte svara överhuvudtaget. Så här skulle jag ju bara liksom inte svarat. Det är här jag har ju tänt till.
Impulskontrollen.
Sorry, är varken din personal shopper eller Instagram guide. Vill man något så får man leta. Borde inte vara dödsvårt. Följa den. Oj då, förlåt. Det var en simpel... svar på en simpel fråga. Jag tänker att snabbt kunde få ett svar. Herregud, hur svårt kan det vara? Lite vänlig kan man ju vara ändå. Borde inte vara dösvårt. Nej, tycker jag svarar rätt rimligt från början. Borde inte vara dösvårt att acceptera. Ha en fortsatt fin kväll. Och sen skriver hon. Men det är lite svårt att fråga när jag inte vet vem det är. För jag kan inte fråga vad han heter. Men du fick för mig att du var min Instagram-guide och frågade om persons namn. Ja, och sen svarar inte jag mer.
Nej.
Och där stannar det. Och här är jag så här, ja, absolut att jag kan acceptera att så här, svara på vad jag har på mig, eller även om saker är taggade och länkade till, så får man ju svara på det med.
Ja.
Men liksom någonstans när det är en person som dyker upp mitt Instagramflöde, du behöver ju inte varit Joel jag käkar lunch med.
Nej. Det kunde ju varit Mattias.
Ja, och då ska jag alltså då i praktiken då ringa Mattias. Så jag säger, tja, du, vi käkade lunch förut. Och då hade du på en jacka, kommer du ihåg var den kommer ifrån? För jag har nämligen en följare här som har en fråga. Ja, och sen kanske jag skulle återkomma till den frågan. Jag bara, aha! Och sen skulle det inte vara så mycket mer med det.
Men det blev ju lite mer med det. Eftersom nu gick ju hela liksom den generationen upp och så här back. Den här tjejen och tyckte att du hade varit så taskig. Det var ju lite som att du blev deras mamma som inte ville ge dem pengar.
Lite så, för de var ju såhär, men varför svarar du inte bara? Ja, men självklart, varför svarar du inte bara? Varför ska jag svara? Jag ska svara alla hela tiden. Det är ju inget konstigt med det. Men jag tyckte liksom att såhär, till att börja med så tycker jag att man lite frågar som man får svar. Det var inte speciellt artigt frågat.
Nej.
Men det var ju ingen, i den generationen så tyckte det var något konstigt. Den här generationen har inte heller respekt för äldre människor eller kända människor etc. Nu tar jag ingen kändiskort här. Men så här, hade Penny skickat ett sånt där sms till mig. Vart kommer jackan ifrån? Då hade jag svarat ungefär lika trevligt. Skulle jag säga. Ja, det är bara för dig att ta reda på det själv.
Men det där är ju också såklart det är så här dagsfärsk liksom hur man är. Jag fick ju mycket på Gotland. Hej, jag tänkte åka till Gotland. Skulle du bara kunna tipsa om alla dina bästa ställen du kan åka till? Man säger, men gud, det är ju så här en timmes jobb.
Ja, men det är
ju som att skriva en artikel. Och jag tycker att det finns ju så här, men gränser för vad man behöver svara på. Jag får också väldigt många DM om medberoende och man lever tillsammans med någon som dricker eller någon som är si eller så. Att svara på det är ju dels att ta på mig rollen som en terapeut som liksom på något sätt ska rikta in dem i livet på något annat, vilket jag tycker är skitläskigt. För det är så här, du sa att jag skulle göra så, nu gjorde jag det och nu är hen XXX så. Men då brukar jag antingen svara så här, jag hoppas att det går bra för mig, gjorde det, tänk lite på det här, men jag kan inte ge några liksom terapiråd. Eller också om jag tycker att det är lite för komplicerat, då ibland så svarar jag faktiskt bara inte.
Nej. Och det var väl det jag skulle ha skitit i. Det är ju grundläggande misstaget. Och där kan jag ju be om ursäkt direkt. Förlåt för att jag svarade. Det var jättedumt. Hurra!
Vad är lilla gubben? Men du, den här nya äldre hemtjänsten som heter gubben, den kommer från Finland.
Ja, jag vet. Det är så roligt namn. Guppe.
Ja, Guppe. Det är ju en underbart fin, vad ska jag säga, en solidarisk idé tycker jag.
Alltså jag blir ju så glad utav att det finns människor som, precis som jag, många gånger är frustrerad för att saker och ting inte funkar. Och sen så tar saken i egna händer och gör någonting åt det. Och så slutar det med att det faktiskt blir en verksamhet och en rörelse som nu har spridit sig till Sverige. Det här är alltså det nya sättet man bemannar äldreomsorgen idag, skulle man kunna säga.
Precis.
Och också för debutanter på arbetsmarknaden, det vill säga ungdomarna. Så det här är ju liksom det perfekta utbytet för att bota ensamheten.
Precis. Och gubbe utbildar då ungdomar inom, ska man säga, inom hemtjänsten. Diverse sysslor, men också det nästan viktigaste tycker jag, att det har varit väldigt ensamt för många äldre under pandemin.
Mm.
Att man får någon att prata med någon gång eller några gånger i veckan.
Ja, och jag har ju precis börjat använda gubbe till min mamma som är dement och bor i Örebro. Och jag tycker, personligen så tycker jag att det är jävligt tungt just nu att åka och hälsa på henne. Jag ska inte säga att pandemin har gjort vår relation så mycket bättre. Hon är redan svårt liksom, sjuk i demens. Och sist när jag var där så kände hon inte ens igen mig. Och jag tycker det är så jävla läskigt och hemskt och allting. Och demens är verkligen en anhörig sjukdom. Men så märkte jag en gång när jag var där och hälsade på att när det var en annan person i rummet, då liksom lättade jag lite. Så jag liksom kommer på nu, utan att låta för cynisk, att så här, det här kanske är ett sätt jag kan liksom börja möta min mamma igen utan att det blir så här påtagligt hemskt att jag ska behöva sitta och förklara vem jag är. Så just nu hjälper Isabelle mig. Och nu fick jag precis en liten, ett gubbebrev, en gubbehälsning som det heter. Där Isabelle berättar att hon har hälsat på min mamma och hur hon mår och vad de har gjort och sådär. Och det här kan man ju välja omfattningen av själv. Hur mycket och lite man vill använda gubbe.
Precis, men det jag vill säga, det som är väldigt fint, det är att efter varje gång en ungdom då har träffat en äldre så kommer då en uppdaterad liten film eller brev om hur den äldre mår.
Precis, och det jag tycker är så himla bra, det är ju att ja, men just i min mammas fall så här tar de en liten fika och sen ju längre relationen går desto mer kan man utöka den. Så målet är att de ska kanske kan gå på en liten konsert i stadsparken tillsammans. Men det här bestämmer man ju tillsammans med sin äldre, hur mycket eller lite man vill använda gubbe. Och jag har ju några som är inte alls sjuka jämfört med min mamma, utan fullt friska. Där har jag märkt att införsäljningen är lite svårare. För att de tycker ju inte att de har behov av någon hjälp. Utan där ska man ju i så fall försöka pusha att de hjälper ungdomar. Då blir de lite intresserade.
Precis, att det blir en win-win. Att man dels kan få lite hjälp och umgås med en, jag ska säga, en ung, frisk, pigg människa. Och så får den unga människan känna sin lön och även lära sig lite om kanske historien.
Exakt. Mm. Dela livets erfarenheter.
Precis. Och det är ju så här att det är en utmaning. Vi blir ju många, många äldre.
Mm,
och vi lever längre och det finns bättre sjukvård. Men det är just ensamheten som jag tycker är den stora utmaningen för äldrevården också. Och det här är ju ett otroligt fint sätt att göra både äldre människor både lyckligare och vitalare. För det är ju beforskat att om en människa är nära en annan människa och de pratar med varje dag, så ökar ju lyckan exceptionellt fort.
Ja, gud ja. Otroligt.
Mm.
Nu har vi tillsammans med gubbe ett så jäkla fint erbjudande till er. Det är att ni får alltså 3 veckor helt gratis utan bindningstid. Om ni bokar ert besök på sc.gubbe.com/lillelördag. Då kommer man rätt. Och där kan man se på hur tjänsten fungerar och ställa en massa frågor om man känner sig osäker på någonting som har med sin äldre att göra. Och det går att boka 2 olika paket och du kommer tillsammans med gubbes fantastiska handledare snickra ihop det du behöver hjälp med just din äldre. Och såklart ska du ta med din nära och kära på tåget, så ni alla för ett samtal och har en dialog om vad som önskas.
Mm. Gubbe, för en mer kärleksfull värld.
Exakt. Mm.
Vem tycker du att jag lät som?
Mark Levengood.
Tack.
Nej, men jag fick i somras också, för jag tänkte först att det här är ju såklart en generationsgrej, men sen så tänkte jag om, för i somras fick jag några DMs utav olika personer när jag var i Grekland. Tja, du, jag tänkte köpa hus här på Peloponnesos, har du några tips? Man bara, ja, nu har jag, det är första gången jag är med någon.
Men at your service, att man ska liksom passa in i alla fack.
Och sen så kom det roligaste, det var ändå så här, då var jag liksom så här, men nu räcker det väl. Du, jag står här i hamnen på Hydra här, och nu undrar jag om ska jag gå höger eller ska jag gå vänster för att komma till badstället. Och då var jag så här, förlåt? Ja, men ska jag gå höger eller vänster på det där badstället som ni var? Och då var jag, oj, jag tror Google är liksom ett knapptryck bort. I don't know, liksom så här. Ja, men det är mycket enklare att fråga dig. Ja, fast där stannar mitt ansvar. Liksom.
Det är klart att det är mycket enklare. Men jag känner ju också det. Jag har gjort en liten ansökan om mig själv. Med, ja, det som min ena son nu ska åka till Costa Rica. Och jag var som Manny. Och han lånade ju vår bil som precis har fått en ny takbox.
Ja.
Mm, precis innan sommaren.
Mm.
Jag har länge drömt faktiskt om en takbox.
Exakt.
Ja. Så det satt den där och den är jättefin och den kostar ganska mycket. Och då, han har ju en egen bil då som han har fått, en liten guld Volvo. Och då skulle han ju flytta vår bil. Och då tänkte ju inte han på att det fanns en takbox, såklart. Så då, och det gjorde inte jag heller de 2 första gångerna jag ska säga. Men då snuddar man ju och sen bara, helvete, just det, vi har en takbox, vi gör en carport. Nej då, han ska satsa.
Ah, ja.
Han är nyvaken, så vaknar vid 12, lite trött, men han ska satsa in i carporten, så den bara spricker. Ja, ah, men då blir han ju stressad, då blir han med ursäkt så här. Men sen kommer han med sina lösningar, som vi kallar för den här generationens lösningar. Svart tejp.
Ja, gaffa. Mm. Gaffa.
Ja, och så tycker jag så här, jag vill leva i nuet så här. Så att han tycker då att nu bara fixar vi det här och jag kan betala hela min lön som jag får nu om jag ska köpa ny och så här. Då säger jag så här, men det är ju liksom, det spelar ingen roll för mig, för då måste jag ju ändå betala för dig om jag tar din lön.
Mm.
Och om du nu tycker att man släpper såna här grejer som att du blev av med ditt pass och pengar hit och dit för att du vill leva i nuet och det är inte viktigt, det gör ju att jag inte kan leva i nuet.
Precis.
Mm. Så det blir liksom, det verkar som att de alla i den generationen är lite guldfiskbeteende.
Ja, men det är ju någonting som har hänt.
Det är skönt. Fixa det bara så kan jag fortsätta med det. Jag tyckte det var kul.
Ja, men det var ju lite det vi pratade om angående de här låtanalyserna från 90-talet och 2010-talet och fram. Det var ju från en we can build this, we can do this till me, myself, nah. Alltså det var ju verkligen...
We build this music.
Yeah. We build this city on rock and roll brukar man sjunga. Men we'll, ja, build this music kan man också göra. Musik ska ju byggas utav glädje.
Du är gammal nu, minns inte.
Nej, och det är inte så, det enda vi kommer komma överens om. För du, folk skickar ju fortfarande DM som säger, var köp jackan? Och så ser man att på Instagram-bilden att de är ungefär 14 plus liksom. Då förstår jag ju bara så, vi kommer ju inte enas om det här. För det här är ju så här, hade en äldre person som jag själv då kanske, ja, inte kände men förstår att det är en känd person eller åtminstone en relativt känd person. Och jag säger, hej, ursäkta, jag skulle undra var ditt sällskapsjacka kommer ifrån. Och om jag då skulle få så här fråga honom, då skulle jag bara, oops, oj, okej, nu kanske jag går och letar lite bara. Ett klick in på Instagram eller bara en googling bort på kamouflage, det
men jag, tycker ändå att det var fint att Trams Frans...
Han drog en lans för mig.
Ja, på Aftonbladet där. Nej, men han sa så här, äntligen är det någon som vågar sätta ner foten. För att hela tiden när man sätter ner foten, vare sig det är liksom hårt eller liksom lite löst i leran, så får man ju kritik att man är en bortskämd jävel. Det är sansen. Men jag tänker att om man kanske vänder liksom spegeln mot den här generationen då, så kanske det faktiskt är tvärtom. Annars då?
Nej, men det var liksom så här... Alltså jag har sjukt mycket att göra. Och sen så är det sjukt mycket grejer parallellt. Så jag börjar ju med att upp på morgonen vid 6 nu. För att så här, hinna i kapp. Så jag har ju suttit och slavat sen 6 nu på morgonen. Men så är det ju ibland.
Jag är inne i sån post-sommartrötthet. Så när Mattias fyllde år så då sov jag in hos barnen. För de vaknar på natten som vanligt. Och så går jag in och lägger mig där. Och sen så kommer man lite så här, nyduschad och klar. Ja, nu kan jag nog inte vänta länge. För jag har morgonmöte snart. Okej, lägg det vi kommer. Typ så in med tårta. Som jag hade ju cyklat med tårtan så den var helt platt. Som så här. Jag tog upp tårtan och jag bara, jaha. Lite grädde. Okej. På med lite ljus. Och frasar så här, varför är tårtan platt? Ja, men nu är det. Det blir jättefint ändå. Alltså. Lite paket som hade slagits in från en rea. Och jag bara känner såhär, gud, jag skulle bli så sur om det hade varit tvärtom.
Alltså ja, gud, du skulle inte hantera det på
ja, bra han, alltså, jag låg där och väntade, men så tänkte jag att de verkar ju inte komma. Och så han satt lite på hörnet av sängen och såhär, Frasse blåste ut ljusen. Ja. Och det kändes som att det satte ju lite ribban för hur det sen fortsatte med hans födelsedagsfirande, för jag skulle överraska honom i lördags med ett födelsedagsfirande. Och ja, jag hade bokat att vi skulle flyga till Gotland och där skulle vi möta upp Malin och Martin, och de hade ställt en bil på flygplatsen, och sen skulle vi spela paddel. Jag hade förbeställt en massa skaldjur och bubbel, och sen skulle vi åka ut i det sommarhus på norra Gotland, skulle vi basta och spela spel och käka alla med skaldjuren och liksom
Ett fantastiskt dygn.
Ja, verkligen. 24 hours.
Ja, och mycket med skaldjur där.
Mycket med skaldjur.
Då återkom tre gånger.
Jo, men han var ju... Ja, för att jag ville verkligen visa så här... Ja, men nu gör jag någonting för dig.
Ja, och inte bara ge dig en platt tårta.
Precis. Inte bara ge dig en prinsesstårta. Nej, men det kan ju bli lite så här... Ja, men med vardag, man kommer tillbaka. Ja, men nu firar jag lite. Jag vill liksom... Jag kände att jag ville på något sätt... Så här, markera att nu är det en ny era, nu är det höst, nu satsar vi.
Ja.
Vi möts upp då. Jag var på middag kvällen innan, för barnen skulle ju sova hos våra kompisar, så när jag ska åka väl och säga, då följer vi med hem. Men jag säger, nej, det går inte, för att Ossian ska hämta er här. Ja, men allting blev liksom så här. Du vet hur barnen kan bli precis i den där skiljelinjen.
Exakt.
Gud vad kul, jag vill sova i 3 dagar. Och sen så bara, nu åker mamma. Så jag sov ju kvar där. Skulle upp på morgonen och vara med på Nyhetsmorgon. Så jag mötte honom på flygplatsen.
Ja.
Klockan 8:50. Tog vi en kaffe, skulle gå på planet. Och då är det sånt här litet propellerplan.
Ja,
Och
det älskar han om.
Det älskar han. Men då som att jag...
Men det är klart att inte du vet vad du bokar för flyg.
Nej, jag bara säger, det här ser bra ut. Och det var lite half price.
Nej, men det där är ju en Cessna. Det går ju...
Där är sista där motorn sitter under vingen. Nej, för fan, det tar
vi
inte.
Vi kör vi med måsar och allting.
Ja, men så, jag vet ju att han har problem. Så här, att det har mycket det här med höjder. Alltså, du måste söka kognitiv hjälp och med flygning och sådär ibland. Men han brukar, du vet, så här, ja, men sen går det över efter 10 sekunder upp i luften.
Ja, såklart.
Så vi sätter oss och ser också lite så här, du vet, det är grått, det är regnigt, det är ett litet plan. Någon unge står utanför och så här storgråter och bara, jag vill inte, jag vågar inte flyga. Det blir liksom...
Ja, det byggs på.
Ja. Och när norska flygvärden kommer in så här, akkurat, det kommer ta en liten tid här, vi jobbar lite på här utanför, jag har en liten grej att lösa bara. Mm. Och sen kommer han in då och så här, söndergråter med sin pappa. Jag säger så här, och Mattias säger så här, prata med mig. Jag bara, jaha, för han sitter och kollar på golf. Jag bara, okej, prata med dig, jaha, hur är det? Jag förstår liksom inte vidden att han sitter och håller på att få en fet jävla panikångestattack.
Okej.
Okay. Jag sitter och vilar lite på min sida, lite så här trött. Bara,
det är en halvtimmes flight
liksom. Ja, håller på att kolla lite med, står bilen på flygplatsen, så här, är padden. Och Martin säger, kan Mattias spela padel med mig klockan 2 för att min partner bara... Så det är lite rodd. Och han sitter och kollar på sin golf som vanligt. Det är ju det som han gör. Så det är inte så här. Han bara pratar med mig. Jag bara, pratar med dig. Okej, vi pratar lite. Ja, nu är det jobbigt här. Jag kan inte andas riktigt. Jag bara säger, okej, golf. Vad roligt. Då ska kommer den där ungen in söndergråten. Hon säger, om du ser på mig att jag är trygg, då är det lugnt. Jag bara, då finns någon chans att inte ska bli tryggt under... Ja, men du vet, allting blir bara så här... Och så precis en kvart för sent ska de stänga. Och då ser jag på Mattias och säger, nej, men nu är det som panik. Jag vill säga, men vill du gå av, älskling? Han bara, japp! Så som ett liksom...
Du kanske kan fortsätta.
Ja! Jag ville visa. Så innan loppet av liksom 10 sekunder så har vi gått av. Sitter liksom på Bromma flygplats som säger, två nicknojare. Och bara säger, vänta på, fan, jag också checkat in.
Nicknojare? Vad är nicknojare?
Det kan vara det bästa ordet jag hittat på i år. Det fattar ju vem som helst. Vad är nicknojare? Nicknojarna, det är de nya vittrorna.
Okay, vad gör du, Mattias, när det är nicknojar?
Nej, men, ja, men då satt vi där och väntade på, han hade också checkat in. Vi ska flyga en halvtimme, vad är det du har med? Nej, han har checkat in bagaget, så det blir panik. De är inte nöjda. Den här flygvärdinnan är så här, hon fattar ju ingenting. Nu ska ni av, men jag har ju precis krisat in den där ungen, hans pappa. Nu ska ni av. Så där sitter han och säger... Jag kanske måste smsa då att vi inte kommer. Och jag måste... Så jag sitter där och bara, hej, jag hade bokat lite skaldjur, några humrar.
Nu kommer de igen, skaldjurs guilt-trippen.
Och vet du, han säger så här, när vi kommer
hem. Humrarna blev jätteledsna, de fick promenera tillbaka till havet.
Och räkorna, de blev jätteledsna.
Ja, de blev ledsna.
Ja, det blir lite så här...
Och hela vägen från Göteborg.
Ja, så in i taxin där, kommer hem, jaha. Lägger sig i sängen och vilar lite. Han hade varit ute dagen innan och firat sin födelsedag. Så jag säger, jaha, okej, det gör vi nu. Och, nej, det gör ingenting. Han sa, det första jag tänkte på när jag hoppade av, nu kommer hon göra slut med mig. Jag bara,
men gud vad roligt. Men Joel sa också något helt sinnessjukt där. Han bara så här, för jag var så här, men det här. Han bara, men tänk om du ska göra slut med mig. Jag bara så här, va? Är det som du går och tänker som en så här risk eller en aspekt i vår relation? Att jag så här, ja, helt plötsligt hipp som att skulle jag göra slut med dig.
Mm. För att du säger inte vill hoppa på flyget. Men ja, hur som helst så blev det en väldigt fin dag. För att jag sa så här, men berätta gärna för mig. Jag har inte riktigt förstått vidden av det här. Så det blev liksom ganska naket. Sen hade vi världens bästa sex.
Ja, det var ju bra.
Mm. För att det blev också lite så här, han bara, men är du inte arg? Han bara, jag skäms så mycket. Och det också tycker jag med män. Det verkar vara någon så här incel-bedrift. Att de tror att alla bryr sig så mycket. Jag bara, men vi pratade ju med våra andra kompisar. Han har gått av planet 5 gånger senaste året. Alltså folk mår dåligt. Folk får panikångestattacker. Så här, det är inte så att en hel värld kommer skamma dig för att du inte flög till Gotland på 24 timmar. Så här, det är inte jättemånga som bryr sig.
Nej.
Sorry to say. Så nu åkte vi inte stan, skulle vi hämta barn under varandra. Nej, men de vill vara kvar här. Jaha, så checkade vi en jättemysig lunch på Milles och... Men det blev liksom ganska fint allting. Men också lite så här sliding doors. Så att man där i regnet. Och, ja. Det blev lite konstigt. Men då tog jag också fram ett litet spel. Du har alltid velat veta om din partner som jag har fått någon gång. Och jag tänkte så här, men sånt här är lite töntigt. Men sen så stod han, så var vi här nere på och fixade lite. Vi skulle sätta upp gardiner. Och så ställde jag en massa frågor till honom som han svarade på.
Mm.
Och det blev så roligt. För jag tänker så här, man tror att man känner varandra. Men hur ofta pratar man med varandra?
Ja, men
på riktigt. Alltså hur ofta pratar man med varandra på riktigt?
Mm.
Och då känner jag så här, finns det inget intresse, har jag inget intresse för honom? Så jag, jo, det har jag, men dels tänker jag inte på vilka frågor ska jag ställa, och dels är jag alltid någon jävla med.
Ja. Ja, men det som är problemet är ju att så här, man nykär, man pratar om allt.
Mm.
Och sen så, vad heter det, så kommer det barn eller vad fan nu som händer, där ja. Livet kommer emellan, jobb, praktikaliteter, och så här helt plötsligt inser man att det har gått 4 år, man typ inte snackar med varandra på 4 år.
Ja.
Jag har ingen aning om min partners liksom högsta önskan, drömmar och visioner, för de har ju förmodligen förändrats på de här 4 åren vi har levt tillsammans.
Ja, precis, som man har kompisar som säger, vi gifte oss för 10 år sedan och idag skulle typ 10 av de 100 personerna bli bjudna på bröllopet.
Ja, exakt, så är det ju alltid.
Cyklerna går ju liksom snabbare än man tror, det är som det alltid har varit. Men det var så roligt, för jag säga, vad hade du för smeknamn när du gick i skolan? Och jag har alltid tänkt så här, men han kallas väl för Lillmatte.
Ja.
Men Matte.
Ja.
Men jag hör ju hans kompisar säga Matte, han bara nej, det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig kallats för Lillmatte. Jag har kallats för Skåne.
Ja, just det, han bodde ju, vad bodde han? I Kivik.
När han bodde i
Åhus.
Ja, precis, och lite olika ställen. Jag tyckte det var så roligt.
Skåne.
Ja, att han kallade Skåne. Roligt. Och så var jag så här, vilken kvinna som inte jag såg dig naken senast?
Ja.
Men sen så jävla gullig där, för såna grejer som jag, vem stötte på dig senast? Han bara, nej, men det är ingen som stötte på mig typ. Jag bara säger. Okej, det var 3 killar som stötte. Jag vill liksom få igång honom lite. Men sen kom den här frågan. Om du måste säga en, vem av dina ex var då bäst i sängen? Den hoppade jag över.
Du gjorde det? Ja. Du sket det.
Men hade vi suttit med dig och Joel och druckit ett par glas vin, då hade ju den gått fram.
100%.
Så de här spelen är ju lite roliga.
Man ska inte,
men de kan också, tror jag, stöka till det rejält.
Trubbel i paradiset. Jag var på en paddelturnering i helgen och då var det bara par då som tävlade mot varandra, vilket var jätteroligt. Men jävlar vad irriterad man var på vissa par. Och jävlar vad folk var liksom, alltså blev väldigt, alltså det var väldigt bra för en som par. För man blev ju otroligt united liksom.
Till skillnad mot vissa andra par, eller vadå?
Nej, men alltså så här, när jag spelar med Joel i vanliga fall, då händer det att vi blir rätt irriterade på varandra.
Ja.
Och så här, så börjar man med att säga, men du, fan, du missade den där bollen, vad håller du på med? Alltså, så här. Men nu, när det var liksom andra par man utmanades av, jävlar älskling, nu kör vi, ska döda de jävlarna. Alltså, det var ju som det gick inte så bra ändå. Nej, men du förstår, det var roligt. Fattar.
Och då blev han inte irriterad på det.
Nej, men jag tänkte att det var ju en rätt bra grej faktiskt, ur psykologiskt lämna när vi ändå inne på det, att så här, spela paddel med andra par, för du får en själv att inte börja bråka.
Mm.
För oftast när jag och Joel kör, då kör vi liksom med olika personer liksom, som är sammansatta. Ja, ja. Liksom.
Jag tänker att det var lite, allting som blev på pappret en sån katastrof blev kanske typ våra finaste 24 timmar på väldigt, väldigt länge.
Ja, men vad fint när det blir fint. Sådär.
Sliding doors, och det blev så här, vi hämtade barnen och köpte lite spaghetti och pasta. Ja, men du vet, det blev, jaha, kanske lite det som jag tänker att man är så inne i. Att det ska hända saker hela tiden. Man ska iväg, man ska maxa. Och så plötsligt så blev det bara lite, ja, men det är ett 80-talsfeeling. Man gick hem, gjorde lite spaghetti, käkade chips med dipp och kollade på någon dålig film.
Det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så ibland.
Nej,
och
man ska påminna
om det. Och det säger liksom, kan också Joel liksom säga till mig så här, alltså, varför måste du göra så stort av det?
Mm.
Varför måste du liksom hyra en Ekman-buss på dina barns födelsedag? Nej, varför måste jag det? Jag har ingen jävla aning, jag kan inte svara på det.
Jag försöker hela tiden med Frasse så här, men ska vi inte spela bowling på din födelsedag? Så kan vi bjuda in. Nej, jag vill vara hemma. Ja, men så kanske vi bara kan, kanske jumpyard. Nej, han vill liksom vara hemma i huset.
Men sån är ju min son också. Han tycker om litet och inte speciellt
Ekmans buss.
Ja. Du hade läst en jävligt intressant artikel om Mosne Seierstads take på vad som händer i Kabul nu.
Mm. Men först, jag är ett stort fan av henne.
Hon är otrolig. Alltså.
Precis som alla kvinnor som vågar ge sig ut i krig, vilket inte är så lätt. Magda Gad för Expressen. Det är jävligt modigt att som kvinna stanna kvar i ett land där man så här, varje sekund som journalist, både som kvinna och man, men extremt mycket som kvinna, riskerar sitt liv. Och hon stannade ju, hon bodde ju i Kabul 2001, när talibanerna faktiskt blev av med makten.
Mm.
Så hon skrev en artikel om vad som har hänt sedan dess och hur det har sett ut och sådär. Och då tänkte jag, Det handlar ju om att, som du också pratade om, rent historiskt har det här, jag men, har det varit ett infekterat område rent politiskt jävligt länge liksom.
Mm.
Och nu är det snacket om att, så här, jag men, att USA, när USA har övergivit Kabul typ, så har de också övergivit hela världen på något sätt. Att, så här, om inte USA står kvar som räddar den i nöden, då kommer allting gå till helvete direkt. Jag vet inte.
Nej, men det är ju också en väldigt västerländsk take på det. Mm. För man tror alltid att, så här, USA kommer in och fixar och styr upp. Mm. Så har det ju inte varit. Så kan man ju inte påstå. Så var det väl knappast i Somalia, så var det knappast i Irak, och sen så har det väl knappast varit i liksom, ja, Vietnam heller för den delen.
Nej.
Utan så här, många gånger så har ju USA fått förtroende från liksom väst, men det kanske borde kanske regleras därifrån direkt. Det som är intressant med det här är ju också att, alltså, Afghanistan kallas ju för imperiernas kyrkogård. Mm. För att det är så många stormakter, alltså sedan början av 1900-talet, som har varit där inne och försökt. Mm. De sitter på sjukt mycket olja och intressen för väst liksom. Så att det är klart att man vill att det ska vara ordning och reda där i väst, för det ligger ju i vårat intresse eftersom vi kan tjäna pengar på det. Men grejen är ju att vi jobbar ju, det var någon otroligt smart människa som sa så här, ni har klockan, vi har tiden. Och klockan menar hon på att syfta på att det är olika, var fjärde år så är det en ny mandatperiod för en ny amerikansk president att sitta. Så George Bush har en strategi som är rätt hårdnackad under tiden så här. Obamas strategi är att vara liksom internationalist och göra det här ut väljarna i syfte och frita landet under tiden liksom Bush-regimen körde med liksom terror, alltså du vet, hela Guantanamo Bay, hela den eran var ju rätt hård liksom. Vi ska sätta dit terroristerna och nu jävlar. Även fast det var så att USA hade gett talibanerna och lärt upp dem vapen att skjuta mot ryssarna på några år tidigare. Så där har det hållit på. Och sen så kommer, vad heter det, Trump in och liksom tänker tvärtom och USA ska ut ur Afghanistan. Och sen så ska Joe Biden köra på i samma linje, men ingenting funkar. Och grejen i afghanerna är ju liksom, de är ju luttrade. De har varit i krig sedan början på 1900-talet och dessförinnan också i egna eller större sammanhang liksom. Så det här är så jävla komplicerat krig, och de stora förlorarna återigen är kvinnor och barn. Det kan vi inte komma ifrån.
Ja, hon skriver ju om att så här, de senaste 20 åren, det är klart att liksom tjejer och kvinnor, det har blivit friare. Men hon sa att ute på landsbygden är det fortfarande många kvinnor som inte har slängt burkan av rädsla för att talibanerna ska komma tillbaka. Liksom. Mm. Och tjejer har ju fått gå i skolan, men det har ju också varit med överhuvudets liksom, ja, men, goda vilja. Och mannen eller liksom morfan eller pappan inte har velat att man ska slänga burkan eller gå i skolan lite dit, då har ju inte det skett. Det har inte varit någon så här 100% uppslutning liksom. Och många av de kvinnliga lärarna har blivit mördade. Det är klart att det finns krafter som så här, fortfarande har liksom kämpat för att, ja, att det här frihet inte ska ske. Men det är klart att både liksom kvinnor och män, unga flickor och pojkar, har ju fått smaka på någonting annat. På utbildning, på en sorts frihet. Och det sitter ju fast på något sätt. Men hon skrev så jävla sorgligt att när hon var kvar där 2001 så vägrade hon åka hem. Och då blev hon avskedad från den tidningen hon jobbat för då. Så hon sa såhär, nej, men vi kan inte riskera att du är kvar. Och så satt hon där, hon bara, här sitter jag och riskerar livet. Men det, jag får inte skriva för någon tidning, jag skriver för ingenting. Och det var då hon flyttade in hos den här familjen i Kabul. Bokhandlare i Kabul som blev liksom super världshit. Och han stämde ju henne och hit och dit. Hur hon beskrev hur den här familjen levde. Men då beskrev hon att hon skulle gå ut och köpa shampoo i alla fall. Hon hade inte duschat på alla månader hon hade varit där. Man tvättade sig med en liten kopp med vatten och skulle gå ut och köpa shampoo, vilket var otroligt exklusivt där. Och då var ju alla, jag menar, välla tjejer då, du vet, så här, tecknade tjejer eller bilder. De var övermålade med liksom svart tusch.
Såklart.
Och nu hade hon sett på någon någon nyhetsbevakning att det var någon taliban som stod och målade över en reklamplansch.
Så är det ju liksom. Det är så här, jag får ju också panik när jag tänker på det här. För liksom hur vi mycket än försöker rusta upp kvinnor och liksom få någon form av optioner på, i allt från så här marknaden till liksom på något sätt kunna så här stå bakom saker och ting och få frihet, så är det någon annan som fortfarande drar i trådarna. Så vi springer ju liksom runt som i en liten labyrint, liten maze, men det är någon annan som har ritat upp den redan. Mm. Kommer vi kunna komma ur det liksom?
Men jag tänker att det är så överallt. Jag tänker så här, humorindustrin, jag läser om ryska tjejer som så här, så det är typ 78% kvinnor som går på högutbildad, högskolor och liknande, och ändå är mannens tolknings liksom företräd att så här, om tjejer inte har snygga naglar, viss typ långt hår, inte så här, har en viss kapital, utseende kapital, då får de, blir de ändå inte gifta liksom. Och det här är, jag tycker så här, det är ett svårt val. Det är väl så liksom överallt att om man inte är tillräckligt attraktiv då får man ingen snubb och då får man ingen avkomma. Vad är skillnaden liksom från 1833 och nu?
Ja, men
det är ändå att männen har tolkningsföreträde vad som är en attraktiv kvinna.
Men jag tänker ju väldigt mycket på, jag såg ett TED-talk nu med Harari, han som skriver Homo sapiens och Homo Deus, och då sitter han och säger att 2033 kommer ju robotarna ta över. Då har jag algoritmen börjat programmera sig själva, så att då kommer ju robotarna.
2033?
Ja.
Men det är för fan om typ 7 år.
Jag vet. Jag säga. Och då, kommer, då är det liksom slutet per se för mänskligheten då, enligt honom.
Mm-hmm.
För att då kommer ju algoritmerna programmera om sig själva och göra sig smartare, så till sist så kommer ju det bara en wipe, stor wipeout liksom. Men jag tänker då, för att nu kommer ju Teslas första robot som Elon Musk har producerat, och den kommer ju 2022. Och den ska man ju så här, den ska gå och leverera bud exempelvis.
Mm-hmm.
Bland annat. Och det ser ut som en människa, fast den är en robot.
Nej, men liksom. Gud vad obehagligt.
Ja, och den ska man också kunna brotta ner. Om du, man, bara där känner man ju så här, men varför ska jag kunna brotta ner den? Det är ju riktigt obehagligt. Och veta att den skulle kunna gå till
attack. Incel, bästa kompis, de måste få ut lite frustration. De bara, nu kör vi.
Nu kör vi. Nej, men alltså, jag bara kände så här, varför säger ni att den går att brotta ner? Måste jag ens tänka på det här? Varför har man inte bara gjort den som en liten snäll hund istället? Måste det vara en full-size-människa liksom?
Men du menar att den kommer klampa runt här nu från ryska posten och säga, hej, här får du en stingtrosa från ett företag.
Exakt.
Men ja, jag vet inte, det är ju mycket som förutspåddes. Jag såg några roliga klipp igår från så här, vetenskapsmän så här, 57, och de var alla övertygade om att så här, på 2000-talet då skulle ingen längre vara deprimerad.
Ah.
Okej, det kanske inte var jättebra siande, så att jag vet inte. Liksom, menar du att vi ska, vad ska vi göra?
Nej, men då tänker jag så här, kanske
robotarna ta över.
Ska robotarna ta över och så ska vi, ja, jag vet inte, för att vi kommer ju inte vara nödvändiga så länge det finns robotar.
Ja, men vadå, robotarna vet ju inte om att de ska ta över mänskligheten.
Fast det kommer de programmera sig själva till att göra utan att de tänker
till
på
sig
det.
Själva?
Ja, men för algoritmen liksom skapar en ny algoritm och så skapar en ny algoritm och så blir bara smartare och smartare och smartare och till sist har de tagit över.
Ja, men de ska ju lämna paket och så ska ju inte döda oss.
Alltså, det händer ju inte på en kvart, Ann.
Jag bara, ska du leverera den jävla trosen eller ska vi brotta sig? Vad
ska vi göra? Robotkärlek. Det kanske är först när robotarna blir ett hot som män och kvinnor måste gå samman. Det var dit jag ville komma.
När man får en panikångestattack.
Eller när man får en panikångestattack.
Nu var ju det väldigt, väldigt spännande när Groteskos tjejer slog lite bakut och sa så här, gud, när vi liksom jobbat ihop typ, hur länge var det? 20 år, och vi har aldrig fått skriva ett helt avsnitt.
Nej?
Mm, av ett liksom groteska avsnitt. Och det var så här, det var så tågordningen var. Smarta, sköna snubbar sitter och liksom freebasar. Och sen kommer tjejerna in och styr upp. Gör Excel-ark, skriver skiten. Lite så. Mm. Och där kan jag själv ta på mig att jag ibland har, ja, kan vara lite av en skön snubbe. Men det är ofta så.
Menar du?
Jag menar bara att det är ofta så det går till.
Mm.
Mm. Och då blev det här en snackis. Men det blir aldrig några repressalier. Det blir bara så här, sköna snubbar, smarta snubbar, låter sköna, smarta tjejer komma fram lite mer. Vad bra! Men det blir liksom, vad är utvecklingen nu då?
Ja, men sen
för det är ändå så här, om man kollar nu på utbudet, inom humorutbudet, så är det ju rätt mycket sköna, roliga killar som gör ett sköna, otajta program.
Lite så är det ju, och det är också så här, när man då ser den här, alltså jag antar att det handlar, men jag handlar också om vilken typ av beställare det är, tror jag. Alltså så, här, så enkelt är det ju, alltså så här, har beställaren ett visst typ av kön, då är det väl lättare kanske att köpa killar. Sen så har ju killar också fått en naturlig plats i humor för att de har bevisat sig många gånger vara roliga, eller är det för att tjejerna aldrig fått utrymme eller tycker att det alltid hamnar i någon praktisk position? I don't know.
Nej, det vet du visst det. Om vi säger att du och jag sitter på en middag med 20 personer.
Ja.
10 snubbar, 10 tjejer. Sitter du ofta och tänker så här, fan, snubbar är ju bra mycket roligare. Jag tänker precis tvärtom. Jag bara säger, nej men nu har han sagt det här skämtet, eller försöker få att han inte lyssnar, utan man ska in och flika in i den här mikrokosmiska utrymmet.
Kämpa sig in med liksom en snygg replik. Så många middagar kan bara gå ut. Åt att bara sitta och göra liksom.
Jag skrattar så mycket mer åt tjejer än åt killar, vet du.
Ja. Mm. Nej, men hur som helst så har jag sett både så här Daniel Hallberg och Jonathan Unges program på SVT.
Jag har inte sett dem.
Nej, men de är ju liksom, det ska ju vara någon form av sitcom.
Har du grejerna?
Ja, men hej säger man väl. Men ja, det här. Tre sa vi, va?
Tre. Jag har inga cash på mig. Shit, sorry. Jag får betala nästa gång.
Mm. Så gör vi. Vi tar på faktura.
Ja. Mm? Ja, men gud vad bra. Tack.
Så lite så. Självklart inte. Du fattar att jag är sarkastisk.
Ett skratt per minuten humor kan man väl liksom summera.
Det har du precis lärt mig.
Mm. Nej, men och då vad heter det? Ja, men det är så man skriver, det är så man liksom temporerar sitcom, man gör manus liksom. Och det är ju rätt svårt att få. Sen så kan man göra så olika visioner också, från att så här, ja men jag ville skriva en rolig sitcom som är lite som en Curb Your Enthusiasm, alltså Larry David grej. Men sen ska den in i den här follan och det ska klippas på det här sättet, och det ska in bumprar som du vet, såna här små ljudspår eller flashar eller allt vad det är liksom. Och då kan ju det förändra hela kvaliteten på en serie. Alltså, både Daniel Hallberg och Jonathan Unges har ju stor potential, men det är fortfarande så här snubbar som är roliga. Och i Daniel Hallbergs fall så är det ju två tjejer som ackompanjerar honom.
En skärmdump på din kalender.
Ja, alltså, han har tappat det helt. Han var inte så här på gymnasiet.
Ja, då har du två val nu. Antingen får du stå ut, eller så får du bara säga till honom att nu avslutar vi vår relation.
Nej, det kan jag inte göra.
Glid isär.
Va?
Glid isär från honom.
Vad menar du?
Har du aldrig glidit isär från en gammal kompis?
Vadå med flit?
Du har säkert ett sms som ligger och skräpar i inkorgen från honom, som du har dragit dig för att svara på, eller hur?
Ja.
Mm, då gör du så här. Att du väntar 4 dagar med att svara, sen så svarar du bara hehe, ja. Nästa sms väntar du en vecka och sen drar du iväg en emoji. Förslagsvis tummen upp. Sen likar du bara resten av hans meddelanden.
Och... om man ska göra slut med sin kille, hur gör man då?
Vi har försökt klappa ihop den här relationen flera gånger, men vi har slut på idéer. Bevisligen funkar det ju inte. Vi borde inte vara ihop.
Liksom, och ska ju då vara en rätt jämställd show, fast det handlar om hur tokig han är egentligen.
Okej.
Okay. Ja, och hur tokigt liv och tokiga grannar han har. Och det är ju jättekul. Men så tänkte jag ändå på att det kanske inte är formatet som är rätt för de här killarna. För jag tycker både Daniel och Jonathan är ju absoluta genier. Jonathan Unge på stand-up är ju fantastisk. Och Daniel Hallbergs Instagram är också så genomtänkt och superroligt. Men varför flyger det inte för, tänker jag. Och så kollar jag på Dag Tolstoy på Rockbjörnen. Där han, vad jag misstänker, får en blackout. Glömmer bort och börjar fribasa. Och då låter det så här.
Tjo. Jo, nej, härligt att vara hemma i Sverige, alltså, gud. Träffa familjen igen, alltså. Family is everything, alltså. Verkligen, alltså. Men lite tråkigt väder här i Stockholm, alltså. Det är, ja, men det är typ samma i New York. The Big Apple, va? Madison Square Garden, va? River av lite feta kort.
Ja, det är inte super tight.
Nej, det är rätt plågsamt faktiskt.
Ja, men det kan ju hända den bästa. Det har väl hänt alla som har stått på scenen en gång, att man säger, vad fan händer nu? Och ibland kan man ju lösa det på ett lysande sätt, men ibland går det inte.
Nej, men och sen så handlar det här om erfarenhet, tänker jag också. Alltså det här är hans första framträdande. Så många som gick in och skrev rätt hårda grejer om honom. Mm. Både på Aftonbladet, men också på liksom, vad heter det, Dyngbaggegalan och sådär. Ha, ha, ha. Alltså du vet, så här, verkligen hånade honom. Och man säger, men shit. Det är verkligen ett gladiatorsamhälle där ute, och det var ju precis lite det jag kände på själv på i veckoslutet, att så här, herregud, du har liksom en chans, it's irreparable.
Mm.
Så här, men vadå, folk har varit in och njutit av hans roliga sketcher och haft kul och tycker han är en skön dude. Men liksom när han då bommar en grej, då njuter folk ännu mer.
Fast det är för att han inte har kommit upp till en viss typ av status. Om Schiffer skulle göra samma grej eller någon annan hög liksom blötdjur, då skulle det vara så här, gud vad tog, det var så roligt, han bara så tappade hela tråden. När en ny ung kille med så kaxig attityd gör det, då är det så här, då är det gamfest.
Då är det gamfest, ja, precis. För han kan ju inte, han har ju alldeles, hans approach och hans karaktär är ju alldeles så här, men gud, nu kommer jag av mig. Han kan inte säga det, för det är liksom, det lirar inte med hans liksom, den karaktären han har utvecklat.
Men jag tänker också att många kan ju, om vi ska ta som, det framstår ju som många liksom kan flexa hur som helst, men nästan alla i högsta skiktet med liksom, de som håller liksom föreläsningar eller ståuppshower, de håller sig otroligt tajt till sitt manus.
Ja.
Det är därför som en sån veteran som Peter Wahlbeck ibland kan vara så briljant att ingen har en chans. Men ibland så blir det bara så här, jaha, du kunde inte hålla dig till den här röda tråden och det blev bara liksom, ingen fattar någonting.
Nej, nu är det bara jättejobbigt här för alla inblandade.
Precis, jag menar de föreläsningar som jag har sett och sen har jag frågat hen då efter och så här, för fan vilken bra föreläsning, och så här, det är så jävla tajt. Då har ju de här människorna sagt till mig, men jag följer mitt, jag kör det här manuset till punkt och pricka. Jag lär mig utan till, timing, bla bla bla, och det är därför det blir så tajt.
Ja.
Och tajt är ju bra när det gäller humor, så är det ju bara.
Ja, men exakt så är det ju bara. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga med det här, men liksom för att knyta ihop säcken så är det så bara att ja,
den still a man's world.
It's still a man's world. Och klockan må ticka på, men vi äger inte tiden.
Nej, men vad gör vi då? Jag tycker mer att det handlar om så här, vi kan väl bara säga som det är. Måste vi låtsas som att det är på något annat sätt? För då kommer det ta ännu längre tid. Som vi pratade om när du hade varit på Vasaskeppet. Eller ja, Vasamuseet förra veckan. Och jag var där med mina små killar igår. Att så här, det handlar inte så mycket om att så här, kvinnor inte har varit med i historien. Eller varit jämlika eller jämställda. Det handlar om att vi inte berättar om det. Eller det tas bort ur historieböckerna. Och jag tycker jag får lite samma vibbar av det här. Att vi ska låtsas som så här, allt jämlikt jämställt och nu är det inte så längre att tjejer liksom ligger efter eller att tjejer kan bli utsatta eller mobbade eller hit och dit. Så bara, jo, det är det.
Det gick jättebra. Jag var, det roliga, mest komiska i hela liksom, ja, vad ska jag kalla det för, drevet. Det var ju ändå att jag, ena sekunden var jag rasist. Andra sekunden var jag rasifierad. För det var en jävla hindi som skulle gå hem och mata kossan.
Jaha.
Fitta, ja, det var mycket där.
Du var aldrig nazist?
Nej, han aldrig blir det faktiskt.
Fascist, pacifist.
Nej, men och ja. Det är liksom så här, för då när, liksom, när jag var då så fruktansvärt otrevligt sagt dödsvårt, det ska jag alltså mötas med, alltså jag har fått så sjuka DM den här gången, så att så mycket ilska, det är bland den yngre generationen, som man kände inte så här, är det en feltolkning utav feminismen? Är män ännu mer hatiska mot kvinnor? Är det för att jag är en äldre kvinna? Vad fan är det som har hänt? Den nya generationen verkar inte ha liksom, de är gretor utan agendor. Och de kan brinna för miljön och de kan rasa för alla ojämlikheter. Men de kan också rasa för vad fan som helst.
Mm.
Och då får man säga vad som helst in the name of hate.
Mm. No filters.
No filters. Ja, men det är sagt, bara så här, jag bara undrar så här, vi lever ju inte liksom ett linjärt liv. Det går ju inte bara framåt, utan det går ju snarare som en, som ett hjul som roterar runt varandra. Och nu i helgen så kollade jag faktiskt på den här serien Si. Har du hört talas om den som går på Apple Plus?
Nej.
Nej, men det handlar om att mänskligheten som den är nu och har i princip dött ut. Det är bara 2 miljoner människor kvar på hela jorden. Och alla som har överlevt på något sätt eller liksom börjat fortplantats efter för 300 år sedan, de har blivit blinda. Så det här med att se är bara liksom en skröna.
Men gud, vilken hemsk utopi.
En skröna som har hänt förr i tiden. Sen tar liksom serien spjärn vid att det föds 2 barn och båda de är seende.
For the few who remain, vision is only a myth. But after so many years, the power of sight has returned.
What is it?
Something's different. The children, they have the ability to see.
For centuries, we feared this day would come. The evil of light once almost destroyed the world. And now it has returned. Find the children who can see.
brings them to me.
Alltså den här är, jag tycker att den var otroligt spännande, för nu såg jag också den här Captain Fantastic med Viggo Mortensen, som också handlar om mänskligheten som har gått tillbaka till något ursprungsstatus, där vi alla bor i grottor i skogen, där vi är liksom naturmänniskor, och han ska så här, för han klarar inte av civilisationen och har liksom fostrat sina barn på det sättet. Jag ser två filmer, serier som har liksom det här i sig som tema, och då tänker jag så här, finns det någonting i oss att vi har liksom uppnått det yttersta? Att vi är i yttersta skiktet på något sätt? Så vi måste börja backa hjulet nu. Nu måste vi försöka börja rulla bakåt igen. För att vi har byggt upp någonting som visar sig inte att funka. Vi kan inte säga att det är rätt längre. Vi kanske måste säga att vi har haft fel. Jag kanske bara skulle svara den där tjejen och sagt, var fan den där jävla jackan kom ifrån? Eller gjorde jag rätt? Backade jag hjulet?
Gud vad svårt. Jag har ju bara kollat på Sweet Tooth, som är också en liknande serie som handlar om att i ett laboratorium får en forskare fram en bebis som är då en hybrid mellan ett djur och en människa.
Ja.
Och sen så går ju allt åt helvete och all den här liksom, ja, alla människor börjar dö ut och bla bla. Och de här hybriderna är då de enda som kan rädda mänskligheten.
Mm.
Så det verkar ju vara mycket tankar på att vi kanske liksom måste hitta på en lösning innan det är för sent. Men jag tror att vi fastnar i den lilla världen, så kommer ju inte finnas några liksom lösningar kvar i den stora världen. Och jag vet inte riktigt vad som är vad längre. Det känns som en konstig tid i livet.
Ja, men jag känner ju också att så här, när vi är såna mätta feta katter, när vi inte är längre en generation överlever, då är vi bortskämda och uttråkade, och psykisk ohälsa stegrar för att folk är så jävla fucking bored in many ways. Och det är en omskrivning utav mycket, men det är ju det som händer, alltså när stimulin, när strävan försvinner, då måste du fylla det tomrummet med något, och när du inte kan det, då blir du deprimerad.
Så det du försöker säga till mig är att vi måste lära oss mer om så här, hur det är att leva i vildmarken.
Ja, men alltså börja liksom tänka om tanken att så här, lägga ifrån bort telefonen och kanske aldrig mer använda den. Vara en naturmänniska. Gå tillbaka till ett samhälle. Jag tror inte vi kommer göra det under våran livstid. Men jag tänker att nästa generation, kan, om det finns en sån, kommer tvingas göra det.
Men jag tänker att det blir lite så här katten Gustav-effekten. Att så här, vi vill säkert gärna. Vi vill inte äta lasagne varje dag. Vi vill inte ligga och liksom mysa. Men sen när det väl blir så här skarpt läge, så är det svårt att komma över den pucken. Att gå tillbaka till någonting. Ja. Och kämpa för saker.
Ja.
Mm.
Tack för att ni har lyssnat. Vi fortsätter den här diskussionen som vanligt, både på Instagrammet men också om vecka. Hörs snart.
Ja. Vad har du köpt din jacka?